Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Idag har vi med oss Susanne Strand, docent i kriminologi som under många år forskat på stalking eller stalkning som man säger på svenska. Välkommen till Singelrådet, Susanne.
Tack.
Så roligt att äntligen ha dig med.
Det är jätteroligt att få vara med.
Ja, jag kände nästan att jag började stalka dig ett tag. Alltså, för att jag så himla gärna ville ha med dig.
Jag tycker det är jättetrevligt att få vara med och berätta lite mer om stalking. Så det är ingen fara.
Ja, vad skönt att höra. Det var med samtycke. Men hur kommer det sig, måste jag ändå fråga, innan vi går in på det här väldigt intressanta ämnet. Alltså, hur började du intressera dig för stalking?
Jag tycker att det är ett väldigt intressant fenomen i sig. Jag har ju forskat på våld i nära relation under lång tid och jag har också forskat kring våld i bredare kontext och framförallt människor som har olika former av psykisk ohälsa. Och just när det gäller stalking så är det väldigt intressant att se hur människor tänker olika, vad är okej, vad är inte okej. Och här finns det en väldigt stor gråzon som jag tycker har varit jätteintressant att studera utifrån hur människor uppfattar den här delen. Egentligen är det ganska klart och tydligt, det vill säga ett nej är ett nej och då hör man inte av sig mer. Men det upplevs ändå som att det är en stor gråzon och då har jag tyckt att det här är ju jättespännande. Och se hur människor ser så olika på det här.
Mm. Och med gråzon, vi kommer ju komma in och fördjupa oss på det här ämnet. Men lite kort bara, vad syftar du på då?
Ja, men det kan handla om att när man vill ta kontakt med någon och inte får kontakt. Att man kanske inte förstår att det är en ovälkommen kontakt. Men det kanske också är som så att man ligger på och vill ha en kontakt. Fast man vet att den andra personen inte vill ha en kontakt. Eller så är det så att personen vill ha en kontakt och men inte har möjlighet att svara. Och då menar ibland, då, framförallt då så stalkar att ja, men jag visste ju inte. Jag ville ju bara prata med dig eller så. Och visst kan det finnas en gråzon här över vad som är trakasserier, vad som är stalking. Eller kanske bara vad som är vanligt mänskligt beteende när man försöker få kontakt med någon. Det är inte så svart och vitt egentligen. Men när det går över till att bli den här typen av kriminella handlingar som vi pratar om när det gäller stalking, då finns det ganska tydliga skiljelinjer.
Mm. Och då tänker jag på det här med... vänta, nu försvann mitt manus. När jag läste på, gjorde min research till det här och liksom kom in på polisens hemsida och hur man rent juridiskt liksom definierar det, så säger man ju att liksom, stalkning med det menas olaga förföljelse, alltså att man på ett systematiskt sätt förföljer och kartlägger en person fysiskt eller digitalt. Vad är det man syftar på med kartläggning i de här fallen?
Ja, men kartläggning kan till exempel vara att man tar reda på var personer befinner sig, vad de tycker om för någonting, att man försöker närma sig den personen, så att man kartlägger en annan persons liv helt enkelt. Och när det gäller just i den digitala världen, beroende på hur mycket man kanske har en blogg eller på Instagram, hur öppet är det, vad berättar man där? Och en del personer försöker hitta information från många olika källor för att verkligen kartlägga en annan person av olika anledningar. Och när man gör det och sen använder den informationen i syfte att ja, men jag vill kontakta dig, men den andra personen vill inte bli kontaktad, ja, men det är då det är stalking. Och det här som det finns en gråzon. För vad innebär det om jag vill ta reda på mer om någon, för jag är intresserad av att kanske ta en kontakt, för jag tänker att ja, men det här är ett intressant ämne du jobbar med, jag vill gärna prata med dig. Ja, men då gör man ju kanske en mer normal kartläggning, om man säger så, eller kanske söker information så att man är förberedd när man sen pratar med den personen. Det är inte stalking, utan det beror ju lite grann på hur man använder det, men också hur djup den här kartläggningen är.
Just det. Och kan man se liksom i någon statistik ifall det är vanligare att man stalkar, alltså fysiskt eller digitalt? Jag bara, rent spontant tänker jag, men gud, digitalt måste ju vara det vanligaste nu för tiden.
Det är en jättebra fråga. Och den är nog faktiskt ganska svår att svara på. Därför att vi som har jobbat med stalking och tittat på det under många år kan ju se att internet är en ny arena för stalking. Så att många personer har ju, som har förföljt eller stalkat, har gjort det tidigare också. Det är bara det att det blir mycket lättare. Det är mycket lättare att kartlägga en person idag än vad det var för 30 år sedan. Därför att det är så mycket som finns digitalt. Vi lägger upp väldigt mycket om oss själva. Så det gör det ju mycket lättare att hitta också än vad det var för 30 år sedan. Men sen är det ju så att en viktig del, eller vanlig del kan man säga, när det gäller stalking handlar ju om kommunikation. Och på internet så finns ju en mängd olika sätt att kommunicera. Och det gör ju att det blir väldigt vanligt att det sker digitalt. Telefon har alltid varit en av de vanligaste kontaktdelarna. Och då är frågan om man anser att det är digitalt eller inte, därför att idag är våra telefoner små datorer. Men på 80-90-talet så var det ju liksom en telefon var en telefon som satt fast på ett ställe. Så att på det viset så kan man ju säga att, ja, men, att ringa har alltid varit en del, men man ringer på ett annat sätt idag. Så att det är fortfarande väldigt, väldigt vanligt att man förföljer och stalkar någon IRL, så att säga.
Okej. Okay. Så om man tittar då på statistiken när det kommer till liksom, anmälningar och åtal, kanske till och med domar, liksom, hur vanligt är det här brottet?
Ja, vi ska skilja lite grann på de här frågorna, därför att det är... Det är ganska vanligt, det vill säga om man tittar på undersökningar, hur vanligt är det att någon blir förföljd eller stalkad. Och då visar forskning runt om i världen att ja, men det är ganska, ungefär 1 av 10 skulle man kunna säga i engelsktalande länder, Europa, Nordamerika, Australien, ungefär 1 av 10. Delar man upp det så kan till och med bli ännu fler, beroende på, så någonstans mellan 10-15% kan man säga, som någon gång har varit utsatta. Men väldigt många av dem anmäler inte att de har blivit utsatta för stalking. Av de som anmäler, så väldigt många anmäler kanske att det har varit ett ofredande eller ett hot, medans när det gäller lagen om olaga förföljelse, då har vi ganska få anmälningar varje år. Så att det speglar inte hur många som faktiskt blir utsatta. Och det är jättesvårt att titta på alla anmälningar om ofredande och olaga hot, för alla de handlar inte om stalking.
Såklart.
Så därför blir det så svårt.
Jag förstår. Och vi kommer ju såklart gå in på liksom vad gränsen går och lite mer vad som krävs för att man också en person ska kunna åtalas. Men innan vi gör det och innan vi pratar om de här olika förföljelsetyperna så vore det trevligt. Nej, men, så skulle jag vilja reda ut bara lite vilka är liksom förövare, vilka är offer i statistiken eller liksom i de här undersökningarna när man har gjort, när man kollar på till exempel kön eller ålder och så vidare.
Ja, om man, det är vanligare. Om man ska ta en stalkare, om man tänker på en stalkare som är den mest vanliga, så är det en man som förföljer en kvinna. Men samtidigt så, om man tittar på fördelningen, så är det kanske en, kanske runt en 20% någonting av alla som förföljer är kvinnor som förföljer. Så att det är relativt vanligt att kvinnor också förföljer. Men som det ser ut just nu så är det fortfarande fler män som förföljer. Sen finns det en tendens att både män och kvinnor förföljer kvinnor. Så kvinnor är i högre utsträckning också förföljda. Det kan bero på flera olika anledningar. Men det kan också vara som så att män rapporterar i lägre grad att de varit utsatta. Så att här behöver vi ha mer forskning. Vi måste titta mer på det än vad vi har gjort tidigare.
Mm. Och vad brukar anledningarna vara då när liksom en kvinna förföljer en annan kvinna? Vad är de vanligaste liksom kontexterna?
Det är egentligen samma som för män. Det är samma typer av motiv som finns. Så att det finns inte ett särskilt motiv när en kvinna förföljer en kvinna. Utan det är samma motiv som förekommer oavsett om en man eller kvinna. Men en sak som skiljer sig till viss del eller som vi har sett, det kan vara om det är en före detta partner som förföljer. Så kan vi se att mannen förföljer sin före detta partner. Så han förföljer sin förra flickvän och vill ha henne tillbaka. Medans när det är en kvinna som är före detta partner, så istället för att hon då förföljer sin förra pojkvän, så förföljer hon den nya flickvännen. För att på det vis försöka få bort henne för att få tillbaka honom. Så att det kan vara ett exempel på hur det kommer sig att kvinnor förföljer kvinnor. Men det finns många fler exempel. Det var bara ett av dem.
Just det. Och om vi går in på de här fem olika typerna som man brukar prata om, så är ju just ett av de första exemplen där då just exet, alltså den avvisade. Vad har den för syfte?
Ja, ungefär en. Om man tittar i de här undersökningarna som är gjord ute i samhället på vem som förföljer vem och vilka motiv man har, så kan man se att en tredjedel, kanske lite mer, men någonstans där, förföljer en för detta partner. Och det kan vara att man vill hämnas. Du gör inte slut med mig. Jag har rätt att vara tillsammans med dig. Och att man så att säga utifrån det då är väldigt arg och vill hämnas att den andra personen har gjort slut. Det kan ha varit så att det har förekommit våld i relationen tidigare. Behöver inte ha varit så, men det kan ha funnits tidigare. Och sen när de har gjort slut så försöker han leta reda på henne för att få henne tillbaka. Så det kan vara en del. Men det kan också vara som så att den partnern som så att säga blev dumpad, vill ha tillbaka och vill liksom känner att men det ska vara vi två. Den vill inte hämnas, utan hen vill bli tillsammans igen och inte arg, utan vill bara, men det ska vara vi två. Så att den ena kanske inte vill bli tillsammans, utan vill bara hämnas, att så här gör man inte mot mig. Och en annan typ är den som ja, men jag vill bli tillsammans igen, och utan dig så är inte mitt liv värt att leva. Den typen av motiv kan finnas.
Och det där är ju så himla svårt, för att just när det kommer till kärlek och känslor, kärleksrelationer. Man har ju själv varit med om uppbrott. Jag i alla fall, alltså där den ena parten, alltså antingen jag eller liksom min ex-partner, inte alls vill sära på sig, och man håller på att höra av sig. Man bara, snälla, kan vi inte bara ses och prata en sista gång? Jag måste säga det här. Du vet, det känns som att man alltid har en till anledning till att ses. Mm. Så liksom på något sätt, jag kan förstå varför det här också är den vanligaste typen. Men vart går gränsen där? Är det just att ex-partnern då... att man behöver tydligt säga nej, hör inte av dig mer, jag har sagt mitt? Eller hur gör man i en sån relation då, där man har varit så nära? För lite, det är klart det är lite berättigat ändå, och bara så här, snälla, kan vi ses och prata, eller till viss del.
Ja, och det är det här som jag menar är lite gråzonen. Att om man tänker sig ett förhållande och så säger den ena, vi behöver prata. Och så tänker vi att den andra partnern säger, ja, det måste vi verkligen, vi måste prata. Och så sätter de sig ner, och den ena personen tror att nu ska vi gifta oss, och den andra personen gör slut. Att man inte har liksom förstått det här. Och den som vill göra slut har kanske tänkt på det här i många månader och är förberedd för det. Medan den som då inte var medveten om det här och känner, men vadå, vi har det ju så bra. Då känner ju den personen sig, som du säger, berättigad till, men jag måste ju få veta varför. Vad var det som hände? Jag förstår inte. Och när man befinner sig, som det då blir, i ett chocktillstånd, så är det ju inte stalking i sig. Utan det som händer där är ju om den andra parten säger att nej, jag vill inte att du hör av dig någonting mer till mig. Om man då fortsätter, det är då det blir stalking. Men i många sådana fall så handlar det nog om att man tar diskussionerna och sen säger nu räcker det, och då accepterar man det. Även om man kanske känner att det här var konstigt det här blev, men då kanske man har andra som man kan vända sig till och prata om det som har hänt, om den andra personen verkligen säger nej, men jag vill inte. Jag vill inte träffa dig mer, jag vill inte prata med dig mer. Så de allra flesta respekterar det. Och sen om det här fortsätter över tid, det är ju då det förvärras. Men jag skulle säga att ett nej är ett nej. Om någon säger jag vill inte ha mer kontakt med dig, då måste man respektera det. För det som händer i en stalking-situation är ju att den som stalkar känner att men jag har rätt att få veta. Jag struntar i att du just säger det. Nej. Det är viktigare att jag får veta än att du blir rädd när jag hör av mig. För det är också en viktig del när det gäller stalking. Att det ena är ju att man säger nej. Jag vill inte att du hör av dig någon mer. Och att man blir rädd när den andra personen hör av sig. Det är liksom det som är en del i definitionen. Att om någon försöker ta kontakt upprepade gånger fast man har sagt nej, och man blir rädd när den personen gör det. Det är det som är stalking. Om man inte blir rädd eller man inte tycker det är obehagligt, ja, då är det också en gråzon lite grann. Därför att det bygger på att man är rädd för vad den andra personen ska göra.
Och är det då... Jag förstår att det är svårt att kanske kartlägga exakt ifall liksom de här som ex-partnerna som inte kan ge upp, liksom, om de har, vad ska man säga, något psykiska, är det att man har liksom något form av psykiskt problem, och så jag förstår att det kan förvärra, men vad kan man säga om det egentligen?
Ja, det är jättesvårt egentligen att säga om det finns eller inte. Det som vi kan se när vi har forskat, det är ju att om stalkingen fortsätter mer än ett år, då ökar risken för att det kan finnas en psykisk ohälsa. Så att då har det gått ganska lång tid. Och det handlar om att om man stalkar någon i mer än ett år, då kan det vara som så att man har en oförmåga att släppa. Alltså man förstår inte att det här är inte okej. Den man förföljer har sagt nej, men man vill ändå fortsätta ha kontakt. Och man förstår liksom inte varför får jag inte ha kontakt? Jag vill ju ha kontakt. Att man inte då kan se det. Och i det så finns det en risk då för att det också finns en psykisk ohälsa. Men det behöver absolut inte vara så. Och det är därför det är så viktigt att en person som förföljer en annan behöver absolut inte ha psykisk ohälsa, men det kan finnas. Så att skilja på de två sakerna.
Mm. Ja, jag förstår. Ja, men precis. Tiden... Tiden är ju en viktig aspekt i det här också såklart. Mm. En annan typ man brukar prata om är den närhetssökande. Mm. Vem är det?
Ja, men det är personer som vill vara nära någon. Det, här kan det vara att man söker den bästa kompis till exempel. Och jag menar, nu har vi pratat om kärleksrelationer och det förstår nog ganska många. Att, men vill man inte bli tillsammans eller vara tillsammans längre, då gör man slut. Det kan vara jättejobbigt, men man förstår att jag måste ju tala om för den här personen att jag inte vill vara tillsammans längre, så att det är inga konstigheter. Men om man har en kompis som man inte riktigt vill vara kompis med längre, så man känner att nej, men vi glider ifrån varandra och jag vill nog inte riktigt umgås mer, då har vi liksom inte samma sätt att tydligt säga, du, jag vill inte vara kompis längre, utan här tänker vi kanske mer att men man slutar höra av sig, glider ifrån varann och oftast kanske det är ömsesidigt, för man känner att men nu har vi nya intressen och vi är på olika delar, vi bor på olika ställen, kanske man har flyttat till olika städer och så vidare. Men om den andra verkligen, men jag vill vara liksom din bästa kompis här, då blir det jättesvårt och då måste man säga nej. Så det behöver inte vara en kärleksrelation här, utan att det kan vara en vänskapsrelation. Mm. Men det är också i den här gruppen med närhetssökande. Det är här vi har de som blir förälskade i en kändis. Och man tror att vi har verkligen ett förhållande, fast det inte finns. Och det är ju naturligtvis inbillat. Så där finns det ju en psykisk ohälsa med. När man på riktigt tror att vi är tillsammans. För man har ju aldrig träffats, men man tror ändå att men vi har ett förhållande. Så.
Ja, då är jag med. Och sen har vi ju den tredje som kallas den socialt inkompetenta.
Ja, det är ett litet knepigt namn på svenska där, kan jag tycka.
Ja, det var en liten direktöversättning. Ja. Nej, men du får gärna definiera lite bättre än den rubriken.
Ja, men den här kategorin, den handlar om människor som kanske inte alltid förstår det sociala spelet. Och det kan ju vara att man är ovan vid det kontext man kommer in i. Det kan ju vara allt ifrån att man... så att säga, flyttar till en ny stad, vet inte riktigt, jaha, här är nya människor som beter sig på det här sättet, man förstår inte riktigt signalerna, så och att det då blir att ja, men jag tror att du vill ha kontakt fast du faktiskt inte vill det, för jag förstår inte när du liksom signalerar att du inte vill ha det, utan måste vara väldigt tydlig, som ett exempel. Men det kan också vara sådana saker som att om man går och handlar och hon som sitter i kassan ler mot mig, och så tänker jag att ja, men då vill du vara min kompis eller du vill bli tillsammans med mig, för du är så snäll och du är så trevlig. Och så förstår man inte att det är du mot alla. Det är en del i liksom ditt arbete och att du är glad och trevlig som person, men du är det till alla, inte bara till mig. Det är den gruppen. Det kan vara de som också på nätet tänker att när de läser en blogg och känner att du skriver till mig, jag känner en sån samhörighet med dig, så att jag tror att du verkligen bara skriver till mig. Fast det gör ju inte den här personen som bloggar, utan skriver ju en vidare mening till liksom, och berättar om det som hen vill berätta om då. Men att det finns personer som tänker att ja, men det är så personligt skrivet så att det måste vara till mig. Den gruppen kommer in här.
Den påminner lite kanske om kategorin innan, att man liksom söker någon form av närhet, eller man kanske får för sig att så här.
Men det kan också vara som så att man så att säga kommer från en annan miljö och man har inte lärt sig vilka normer eller vilka koder som gäller i den nya miljön man kommer in i. Så att det behöver inte vara så. Det som skiljer de här två åt är att i den här kategorin så är det ibland, men inte alltid, lättare att säga nej, men jag vill inte ha kontakt. Jaha, okej, förlåt, jag menade inte så. Att man faktiskt inte förstår att man vill inte ha den här kontakten. En del kan känna sig kränkta där och tycka att ja, men du har ju uppmuntrat mig till kontakt, så varför säger du det nu? Medans i den närhetssökande, där inbillar man sig i mycket högre grad att man har en relation. Så därför så blir det mycket svårare när man säger ett nej. Då kan det bli mycket starkare att nej, men du har inte rätt att säga nej till mig, för jag har rätt till det här. Så du har helt rätt i att de går in i varandra lite grann. Så.
Och sen har vi en annan typ som brukar benämnas som hämnaren.
Ja.
Och vad kan man säga om den?
Man kan säga att den stalkaren är arg. Väldigt arg. Ofta på ett beslut. Och här är det inte den före detta partnern då, för att de vill ju också hämnas. Men då är det specifikt. Utan det här är de som vill hämnas. Någon som inte är en före detta partner. Det kan vara en granne som är jättearg. Det kan vara en medarbetare. Det kan vara en vän. Det kan vara en myndighet. Att man är arg på ett myndighetsbeslut. Så man tycker det här är helt felaktigt. Så att grunden i det hela är att man är arg och man vill hämnas det. För man tycker att när den här personen gjorde som de gjorde, då blev mitt liv förstört. Mm. Och det är det som det går ut på, att jag vill hämnas den oförrätt som jag tycker att du har utsatt mig för. Lite så tänker man att motiven för stalkaren är i den här gruppen.
Okej, men det kan också vara liksom någon i ens närhet som, låt säga att man kanske har haft en kollega till exempel som man har jobbat med ett tag, och man kanske hade en plan på att starta ett företag, eller man kanske hade, jag vet inte, något form av närmare band.
Ja.
Men att man känner sig sviken helt enkelt för att personen gjorde inte det som jag hoppades på att vi skulle göra tillsammans. Eller?
Ja, det kan man säga. Och att man då tycker att när du inte gjorde det som vi hade kommit överens om, då kunde jag inte göra de här grejerna, så nu har du försatt mig i en jättesvår situation. Därför att hade du gjort som vi hade sagt, då hade det blivit så bra för mig. Alltså är det ditt fel att jag nu har ett eländigt liv. Så att det är det som är liksom grunden till.
Ja. Så lite, det låter ju spontant som brist på självinsikt, men det kanske inte är det som är det stora problemet här, utan mer att man drivs av ett starkt hämndbehov.
Ja, men det kan vara både och. Det kan vara både och. Men oftast så är det så att man vill, så att säga, man vill hämnas någonting som har fått ens eget liv att bli, som man själv tycker, väldigt dåligt. Man kanske inte förstår att ja, men det var många saker som hände samtidigt. Så om vi säger i ditt exempel med en kollega och så blir det inte så som man hade tänkt sig, och så blir den som sen kommer att stalka och blir jätteupprörd och arg och kanske då inte kan driva sitt företag, för det byggde på den idén man hade tillsammans, och så är hen så arg så att ja, men han kanske skiljer sig också. för att nej, men du, nu är du så jobbig och jag vill inte vara tillsammans med dig, och så händer flera sådana där saker. Då tycker stalkaren att det var ju ditt fel. För när du sa nej,
så allt blir liksom.
Precis.
Aha, ja, jag förstår. Ja. Okej. Ja, jäklar. Gud, det känns också som en så här, just för att man kanske inte har varit nära på ett liksom känslomässigt plan, men säg att man har haft då planen på att rent professionellt, så här, okej, vi ska gå ihop och kanske starta, jag vet inte, en byrå av något slag. Att liksom hur hanterar man en sån person då, när man verkligen var såhär, du, det blev inte så att vi kunde faktiskt inte starta företaget för att jag fick en anställning, vilket är en väldigt så här, legit anledning till att så här, det blir inget AB för oss. Typ.
Ja.
Hur kan man bemöta det?
Ja, men för de allra flesta så är det ju inget problem i det långa loppet. Man kan ju känna sig sviken, man kan vara besviken och man kan ju vara arg och ledsen och man kanske inte vill umgås med den där personen mer för man tycker att nu har du verkligen svikit mig även om det var alltså det hade en okej anledning och allt det här. Och det är inget konstigt. Det som blir konstigt är när man börjar förfölja den personen och ska hämnas. När man tänker, ja men du tog den här anställningen och nu kunde inte jag starta det här och jag fick ingen anställning så att det är ditt fel att jag har så lite pengar nu. Nu är det ditt fel att jag inte kunde köpa den här lägenheten som jag ville bo i. Så nu ska du betala den åt mig. Det är där det börjar bli problematiskt. Det är helt okej att man blir besviken och ledsen och arg på någon. Det är ju vad man gör med arget som räknas. Så att det, när man vänder det mot den personen som blir ju rädd då när allt det här kommer och alla de här påhoppen och säger, nej men du, jag vill inte att vi ska umgås mer för det här känns inte rätt. Utan jag vet att du är ledsen men jag gjorde det som jag behövde göra för mig och jag är hemskt ledsen att det inte blev bra för dig. Om man bemöter det så kommer de allra flesta ändå att köpa läget även om man kan tycka att det i stunden är väldigt jobbigt. Det är de som fortsätter efter det. Det är det som blir stalkingen.
Ah, just det. Och den sista kategorin då, den säger inte mig så mycket spontant, men jag har läst i min research att den kallas för rovdjuret.
Ja, det är också en sån där knepig översättning från engelska.
Ja, det är det.
Så, the predatory stalker pratar man om. Men det handlar egentligen om personer som kartlägger andra, och i det här fallet är det nästan uteslutande män, som kartlägger kvinnor för en sexuell attack. Så serievåldtäktsmän, seriemördare, alltså den här gruppen som vi ser på film som är stalkers. Det är den gruppen, okända som förföljer och begår sexualbrott så. Den gruppen är ju ganska ovanlig, tack och lov. Men det är den gruppen som väldigt, väldigt många är väldigt rädda för att man kopplar ihop och tänker att ja, men det är det som är en stalker. Men i själva verket så de allra flesta känner eller vet om vem det är som förföljer. Det är bara motivet som är olika. Men det är relativt ovanligt ändå med den typen av stalkers. Även om de förekommer.
Ja, det är väldigt jag tycker att det är väldigt intressant att liksom prata om just det här förföljelsebeteendet och liksom det mänskliga psyket bakom och av flera olika anledningar, men också för att jag själv har blivit utsatt. Och jag har ju erfarenhet både av liksom, vad ska man säga, kanske den här närhetssökande, alltså att två personer som har följt mig i många år på sociala medier och här i podden tror att vi har en relation. Alltså att jag har fått blommor och presenter hemskickade och liksom på ett sätt har det känts ganska harmlöst, för de har aldrig varit aggressiva i sina meddelanden. Det har liksom gått och liksom, okej, jag blockar den här personen. Den ena la av ganska tidigt, den andra återkommer någon gång per år. Sådär. Men sen har jag också varit med om, jag tror att vi får sätta personen under kategorin hämnaren kanske. Där det är en före detta vän till mig som där vår liksom vänskap tog slut för några år sedan på mitt initiativ, och för personen hade betett sig väldigt respektlöst på olika sätt, och den personen började då stalka mig och höra av sig inledningsvis via liksom sms. Men sedan när jag gjorde tydligt att jag inte ville ha någon kontakt med henne, så blev det liksom, det gick över till sociala medier via anonyma konton som kommenterade, spammade mig med liksom bilder och texter och försökte starta bloggar i mitt namn och verkligen kunde inte acceptera att jag verkligen inte ville ha någonting mer med den här personen att göra efter vad jag hade blivit utsatt för. Och det är ju någonting som har pågått i nästan 3 års tid. Jag förstår att du som utomstående inte kan liksom säga något om vad som driver just den här personen, men det får man väl ändå säga är en väldigt, väldigt lång tid.
Ja, det får man säga. Och jag vill börja med att säga att det är jättetråkigt att höra att du har varit utsatt. Det är väldigt många som är utsatta som inte pratar om det. Och jag tänker att det är en väldigt bra sak att du berättar om din utsatthet just utifrån att det är väldigt vanligt. Många av dem som förföljer blir inte hotfulla eller våldsamma även om det förekommer. Det gör inte att det blir mindre otäckt och mindre obehagligt. För det är det som är så jobbigt med stalkning. Och en person som förföljer i många år, det är väldigt lång tid. Vi vet att personer som förföljer som sagt mer än 1 år också tenderar att ha svårare att sluta. Just utifrån att förmågan att förstå, men det här är inte rätt, finns inte riktigt där. Utan man tycker att men jag har rätt att göra det här av olika anledningar. Så det är en lång tid. Och det som vi brukar prata om, 3 veckor, 3 månader, 6 månader, 1 år. Och det är lite grann att i början när de här, om det är uppenbart att det är stalkning eller man känner ett obehag, att från början markera väldigt tydligt. Men det är inte alltid man gör det, utan det kommer smygande på. Särskilt om det är någon som man känner. Att det kan vara dels svårare att säga, nej men vad gör du? Nu vill jag inte ha mer kontakt med dig. Just för att man kanske glider isär eller man tänker att ja, men vi är inte kompisar längre. Fast den andra personen upplever att man är det. Och man tycker att man är tydlig i sina signaler. Och vilket också man oftast är och säger nej. Och det viktiga här är ju att alla förstår att det är aldrig någonsin den utsattas fel att man blir utsatt. Aldrig, utan det ligger i utövaren, det vill säga stalkarens del. Det är hen som gör fel här. Det som är utmaningen med stalkare som inte förstår att man gör fel är att de tycker att de har rätt till det. Och det är här då som rädslan kommer in. Och man vet att det är obehagligt det man gör och att den andra personen har sagt nej men jag vill inte. Och så ändå fortsätter man. Då gör det att man behöver förstå att det spelar ingen roll vad den som är utsatt gör. Därför att stalkaren kommer fortsätta ändå om det är på det här sättet. Och det kan göra det att det känns ändå lättare att förstå. Det ligger inte på mig. Jag är inte ansvarig för det här. Men jag behöver återta kontrollen så att inte stalkaren får påverka mig i så hög grad som det gör. Och det är här jag verkligen rekommenderar en polisanmälan. För det är ett sätt att få till det.
Men det som är så just i mitt specifika fall så handlar det ju inte egentligen om att den här personen vill att vi ska vara vänner. Jag tror den är förbi det stadiet, den förstår att det kommer inte ske. Men att motivet känns som att förstöra för mig. Alltså till exempel, eller mobba mig. Alltså det är liksom att jag får massvis med DMs som handlar om hur dålig och värdelös jag är som person. Att jag börjar bli tjock. Att jag börjar bli äldre, att jag ser ut som att jag är 45. Alltså också så här, lite grejer man bara, va? Okay. Men alltså att den försöker verkligen få mig, alltså bryta ner mig tror jag psykiskt. Alltså att jag ska, alltså påpekar så här, vad sjukt att du fortfarande inte har skaffat en pojkvän, Emily. Det är väl ingen man som står ut med dig och liksom det är trakasserier på en nivå som jag upplever att just för att vi två inte har varit ett par utan enbart varit vänner, att det blir jag tycker polisen har ett fantastiskt bemötande. Det är inte det. Jag har pratat med många liksom vettiga kvinnor där. Men just för att hen inte är min ex-partner så känns det lite som att det, då tycker man inte att det är lika allvarligt på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Och det som... jag tror man behöver sätta det i ett större kontext, för att jag känner igen det du berättar. Att de som blir utsatta för stalkning av en person som inte är en före detta partner upplever ofta att det kanske inte tas på allvar, eller att man känner att man får inte den hjälp som man behöver. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Det finns också många som får hjälp och som känner att ja, men nu får jag det stöd jag behöver. Men det finns mycket, mycket mer som samhället kan göra för den gruppen som blir förföljd av någon som inte är en ex-partner. Och med det sagt så är det så att vi har byggt mycket av våra samhällssystem och hjälp i de här frågorna kring kvinnor som blir utsatta för stalkning av sin före detta partner. Det har i hög grad förekommit våld i nära relation innan. Det är en väldigt bra sak som vi har i samhället. Vi behöver jobba ännu mer med det. Det är så många kvinnor som blir förföljda av sina före detta partners där deras liv blir så otroligt förstörda. Och där behöver vi göra ännu mer för att stoppa våldet. Och det gör att eftersom vi behöver hantera så otroligt många ärenden. Var tredje kvinna i världen har varit utsatt för våld i nära relation. Så att vi ser utfallen av det i det grova våldet som förekommer. Och där kan det också bli då att en polisrapport om grov misshandel, den behöver man ta hand om, och det kanske är lättare med bevisning utifrån att det finns fysiska bevis och så, och man är mer van att ta hand om det. Så att det handlar mer om att det är mer vanligt förekommande. För att när vi har gjort studier på stalkning och polisanmälan så kan vi se att 70-80% av polisanmälningar för stalking handlar om en före detta partner. Så att man är också mer van att ta hand om det. Så att det är å ena sidan bra att vi har ett samhällssystem som jobbar för att stoppa våldet från före detta partners mot kvinnor. Men när det gäller stalking så måste vi bygga upp så att vi har ett bättre system för att ta hand om de som blir utsatta där det inte är en före detta partner. Så att jag förstår det som du beskriver, och jag hör många som berättar om det. En frustration över vart jag ska ta vägen. Ja. Jag blir inte trodd, jag får inte den hjälp jag behöver. Men sanningen är att det finns för lite kunskap i samhället om just den gruppen av stalkare. Vi kan mer om den andra gruppen, och då kan vi också göra mer för vi förstår den bättre. Det behövs mer kring den grupp som du beskriver.
Precis, för att det är ju så väldigt... Nu har det ju aldrig i mitt fall handlat om, vad jag vet, att den här personen fysiskt har förföljt mig. Det tror jag inte ligger i hans intresse heller. Men att just att när jag liksom sammanställer allt det här som jag ändå gör, så är ju det över 200 händelser i form av kommentarer, meddelanden. Personen använder min identitet och skickar mejl till random företag, skriver upp mig på nyhetsbrev. Och för mig blir det så här, men förlåt, jag har underlag på allt det här. Hur kan inget hända?
Ja, jag förstår ju att det är otroligt frustrerande. Och det här behöver ju rättsväsendet ta sig igenom många fall, titta på de ärenden som finns, undersöka dem mer grundligt. Det finns mängder av saker som man kan göra på olika sätt naturligtvis. Men det är svårt att utreda. Det är svårt med bevisning av olika anledningar. Och när det blir så att det ord står mot ord till exempel, eller man kan inte med säkerhet säga vem som skrev det här meddelandet. Då kan det få den här effekten att den som stalkar känner att ja, men då fick jag ju göra det här. Jag hade rätt att göra det här. Men, yeah. men så är det ju inte. Det är inte så att det inte har hänt bara för att det enligt lag inte går att bevisa att den händelsen har skett på just det sättet. Så kan det fortfarande ha hänt.
Precis, för jag tänker då alla personer liksom jag då som man blir stalkad på ett sätt som är då primärt alltså så anonymt att för då är det ju inte så som att man vill ju absolut inte, oftast känner man ju i magen, man vet liksom det är den här personen liksom, jag har inga andra fiender kanske, men att då kan man ju inte heller. Då är det inte det här med att okej, men hur ska jag då säga nej när det inte finns uppenbart att liksom personen att det är den personen skriver inte från sitt eget namn, från sitt eget mailkonto, utan så där blir det, gör det någon skillnad rent juridiskt, alltså vi i en när man anmäler, måste man ändå höra av sig till den här personen och säga nej, den man misstänker ligger bakom?
Det var nog flera frågor i ett där, tänker jag.
Gud, men, ja, det var det nog.
Om jag säger så här. Om man blir förföljd, oavsett vem man blir förföljd av, så behöver man säga nej, som vi har pratat om mycket. Och man säger nej en gång. Sen,
ja, det räcker, med,
det
en
räcker
gång.
Med en gång. För sen är det viktigt att man inte har mer kontakt med den som förföljer. Därför att många som förföljer upplever att varje försök till alltså att säga nej eller är ett det, då har man fått kontakt. Man bryr sig inte om man är glad eller ledsen eller arg, utan det är bara ja, mitt kontaktförsök fungerade. Nu har jag en kontakt här. Så att säga nej en gång och sen inte ha mer kontakt. Sen behöver man dokumentera det som händer, och också när man dokumenterar att man skriver ner hur man upplever situationen så att man kan återkomma till det om det kommer flera gånger, så att man förstår att men det här känns väldigt obehagligt, jag vill inte vara utsatt för det här. Och sen att man pratar med personer i sitt nätverk. Och här är det väldigt viktigt att man måste också tänka på att inte säga vem det är och hur det är, att inte hänga ut någon. För det får man inte göra. Oavsett vad den personen gör så får man själv inte så att säga göra åt andra hållet. Man kan berätta om det man har varit utsatt för, men man får inte så att säga tycka att nu har du gjort det här mot mig, då får jag göra det här mot dig. För det är heller inte.
Alltså namnge personen.
Till exempel. Och att så att säga göra samma saker tillbaka. För då blir det liksom, då har man själv gjort de här sakerna. Men att man pratar med människor i sitt nätverk, att jag är utsatt, de här sakerna händer mig. Så att för en del av de utsatta kan tänka, men har det här verkligen hänt mig? Nej, men jag kanske inbillade mig. Och då kan det vara bra att visa ett meddelande för sin kompis. Ja, men kolla, är det här okej liksom? Eller vad är det som händer här? Mm. Det är viktigt. Och sen behöver man anmäla. Och det, anmälan kan ju då, för då får jag ibland fråga, men ska man alltid polisanmäla? I grund och botten så tycker jag att om man blir utsatt för brott så ska man polisanmäla ett brott. Men det är inte så enkelt alla gånger. Så om vi säger att det har varit, man är på nätet, man är online och så är det någon som uppträder väldigt otrevligt, ja, men då kan man ju rapportera in det till den som äger det forum där den här konversationen sker. Det kan ju vara ett sätt. Man kan blocka personen i fråga. Kan man själv inte blocka där man är, så kanske den som är ansvarig ändå på något vis liksom blir uppmärksammad och kan hjälpa till. Så att, är man på jobbet, anmäler till sin chef. Alltså det finns människor som kan hjälpa till. Så att anmäla händelsen handlar ju om att försöka få hjälp för att det ska sluta. Eftersom man själv inte ska ta kontakt. Men det behöver inte alltid vara polisen. Men man behöver anmäla till någon när man blir utsatt. Så att det här är också kanske inte helt enkelt.
Nej, precis. För att man kan ju, det är så lätt att vänja sig också.
Ja, det blir en slags normalisering.
Alltså, precis, en normaliseringsprocess sker ju även där. Att, ja, men det var ju värre förra månaden. Den här månaden var ju inte lika mycket, till exempel. Skulle det kunna vara. Det som blir intressant när vi pratar om allt det här, går det på något sätt att inom citationstecken bota en stalker?
Det är också en bra fråga. Den är också svår att svara på. Därför att en del stalkare har en psykisk ohälsa och då kan man det, så att säga, jobba med att hjälpa, bota, lindra den psykiska ohälsan. Alltså man kan få hjälp med det. Till exempel så personer som har en svår psykisk ohälsa och stalkar och blir dömd för det. De kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Och då får de ju hjälp med sin psykiska ohälsa. Och det kanske var, så att säga, utifrån den psykiska ohälsa som de också förföljde. Och på det viset så minskar det beteendet. Men det finns inte en metod som säger att så här botar man en stalker. För det är inte riktigt samma sak, utan det handlar lite mer om att få personen att sluta och förfölja den utsatta. Och sen handlar det om att ska man ge någon form av stöd eller behandling till den som utsätter, den som stalkar, så att säga, då måste ju den vara medveten om att jag har gjort fel här. Jag behöver hjälp med mitt beteende. Och om man inte förstår att man gör fel, då är det väldigt svårt att få den personen att sluta, för hen tycker ju inte att hen gör fel.
Nej, men exakt. Ja, men precis, till exempel som jag tänker säkert finns i många av de här fallen att personerna kanske har lite mer narcissistiska drag, till exempel att man tycker sig, man är så fullkomligt liksom klar med att det är bara den här personens fel. Att det är klart att det blir, är det ens utgångspunkt, så ja, nej, det går ju inte att liksom bota det. Eller om man har varit så hela livet heller.
Och man måste skilja på dem som blir arg på någon och tycker att jag har rätt att vara arg på dig och nu tänker jag aldrig mer prata med dig. För det, då har man inte gjort något fel. Mot dem som, ja, men nu ska jag fortsätta och förstöra ditt liv. Det är liksom två olika. Man har rätt att bli arg och man har rätt att säga till. Men återigen, det beror ju på vad man gör med det här arget. Och det är ju inte så vanligt att man fortsätter och håller liv i en konflikt år efter år efter år. Utan att man behöver släppa det. Att vara långsint, om vi kallar det. Det är ju helt okej. Okay. Ja. Man får vara hur länge man vill, så länge man inte agerar ut och gör illa en annan person. Men om du är arg på någon som du inte vill träffa mer, så behöver ju du inte träffa den personen. Och så var det bra med det. Så det här är ju liksom någonting annat när den personen, så att säga, fortsätter och hör av sig och vill liksom hämnas år ut och år in. Och då blir det också svårt att säga, ja, men hur ska man bota det? Ja, då behöver personen själv förstå att det här är inte bra och jag behöver sluta med det. Och därför blir det så svårt att säga att, men hur gör man då?
Exakt. Men vad kan man som utsatt då få för typ av hjälp?
Ja, det beror lite grann på igen. Om man blir utsatt för en före detta partner som förföljer, så då finns det bra hjälp att få. Man kan vända sig till socialtjänsten, man kan vända sig till polisen, man kan vända sig till kvinnojourerna, Nationellt centrum för kvinnofrid finns. Så att här finns det olika delar i samhället som man kan vända sig till för att få stöd, hjälp och skydd på många olika sätt. Och till viss del så finns det den möjligheten också om man blir utsatt för stalking av någon som inte är ens för detta partner, men inte lika utbrett. Men man kan fortfarande höra av sig till framförallt polisen för att göra en polisanmälan, som kan erbjuda hjälp på olika sätt. Men sen kan man också behöva, man kan få hjälp med att hantera att vara utsatt. Så att, ja, men hur ska jag nu det kanske inte är så att det förekommer hot eller våld, utan det är ofredande som kommer. Man har gjort polisanmälningar. Personen kanske är dömd också, men det ändå fortsätter. Då behöver man ändå på något vis hantera att det här sker. Och då brukar vi prata om positiva och negativa copingstrategier. Det vill säga att man behöver ta kontrollen över sitt liv. Och det kan vara sådana saker som att man bryter tidigare mönster som man har gjort, att man blockar, att man säger inte låter den här personen få ta del av ens liv på det sättet, att inte låta det bli påverka. Medans negativa strategier, det kan handla om att man isolerar sig, man vill inte gå ut, alltså sådana saker. Så,
just det. Och lite så här, avslutningsvis, det här kanske också är en svår fråga, men finns det några varningsflagg som man liksom kan hålla lite utkik för i början av en relation, om det är så här vänskaplig eller kärleksrelation, på att det här är en person som kanske kan komma att ägna sig åt det här beteendet?
Det är en jättebra fråga, men tyvärr. Det,
tyvärr.
Ja, därför att olika beteenden kan betyda olika saker. Så att, men jag skulle säga så här, alla former av våld tidigt, om det är kontrollerande beteende, om det är psykologiskt våld, ekonomiskt våld, fysiskt eller sexuellt våld, alla varianter av det, om det uppstår tidigt i en relation, då backa. Man ska aldrig någonsin behöva bli utsatt för våld, oavsett form av våld, utan jag tänker att det är det viktigaste, och att om man säger nej och det nejet inte respekteras, då finns det en massa andra saker man behöver fundera kring. Så det tycker jag är en viktig sak, att alla förstår att alla former av våld är fel och ska inte behöva accepteras på något sätt.
Mm. Mycket bra. Tack så himla mycket, Susanne Strand, för att du gästade Singelrådet med din expertis.
Tack själv.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.